Hej kära radiolyssnare, det här är Tyresö närradio 91,4 MHz. I programmet som kommer nu så ska jag samtala med vår kommunstyrelseordförande, eller som han ibland kallas när han är på utrikesresa, kommunens borgmästare, och om arbetet i kommunstyrelsen och vad man gör där och vad det är för skillnad mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Så Fredrik, jag har skaffat mig här då den ärendelista eller dagordning som ni ska gå igenom på kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti för att kommuninvånarna ska få veta vad ni sysslar med. Men som jag sa inledningsvis, först, eftersom det här första programmet av den här typen, vad är det för skillnad på kommunstyrelse och kommunfullmäktige?
Ja, tack Leif. Tack för inbjudan. Trevligt att vi gör ett program om vad vi gör. Vi får se det här som någon sorts samhällskunskapsundervisning som man hade i högstadiet en gång i tiden. För en sak som jag ofta märker, det är att väldigt många har faktiskt inte alls någon aning om hur en kommun fungerar eller hur politiska processer går till. Och det tror jag också kan vara ett hinder för många människor som kanske skulle vara intresserade av att till exempel engagera sig. Men man tycker, jag förstår inte det här. Så att förhoppningsvis kanske vi kan i alla fall reda ut det. Och då funkar det ju så att kommunens högsta beslutande organ, så att säga, det är kommunfullmäktige. För det är det enda som är valt direkt av väljarna. Och det är precis som Sveriges riksdag då, om man gör en analogi dit. Och i den sitter i Tyresö 51 personer fördelat på de 8 olika partierna som har kommit in. Och i kommunfullmäktige fattar vi beslut som rör kommunens budget, alltså hur vi ska spendera våra pengar, hur vi ska få våra intäkter. Vi fattar strategiskt viktiga beslut. Vi antar detaljplaner för vad som ska byggas och hur vi ska utforma kommunen. Vi håller på med det stora arbetet om översiktsplanen, den ska beslutas av kommunfullmäktige. Man kan säga att alla viktiga och slutliga beslut som förändrar Tyresö tas av kommunfullmäktige. Sen finns det då en kommunstyrelse som, om man gör analogin vidare, motsvarar regeringen. Det vill säga den som leder arbetet dagligen i kommunen. Och kommunstyrelsen har då rätt att fatta beslut om saker. Om vi redan har till exempel antagit budgeten för kommunen och i den står det ett antal saker, då är det så att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om hur det här ska gå till, hur man ska få det genomfört och så vidare. Så därför är en del ärenden som kommer till kommunstyrelsen stanna där, för det är delegerat dit att fatta de besluten. Sen finns det också annan lagstiftning eller andra lagar i Sverige som säger att olika beslut ska tas på olika nivåer. Till exempel om man gör en detaljplan för ny bebyggelse så görs ju den i flera olika steg. Man har först ett samråd och sen har man en granskning och sen har man ett antagande. Antagandet som är det sista beslutet, det fattas nästan alltid av kommunfullmäktige, medan granskning beslutas av kommunstyrelsen, för då skickar man ju ut det till medborgarna en andra gång och säger okej, nu har vi jobbat lite med det här, vad tycker ni nu? Sen tar man tillbaka det och lämnar det för ett sista beslut. Och det styrs då av plan- och bygglagen, så det ligger lite vid sidan om hur vi annars har organiserat oss, för där finns det då olika steg, som en trappsteg i hur det här ska gå till, kan man väl säga. Sen har ju kommunen också då nämnder och styrelser och andra organ som ligger på nästa nivå. Det kan man väl säga motsvarar de utskott som finns i riksdagen till exempel. Man behandlar olika specialområden.
Eller departementen.
Ja, eller departementen. Precis, då har ju socialnämnder då som sysslar med äldreomsorg och hemtjänst och sådana frågor. Och de hanterar ju allt det. Och handlar det om praktiska saker, att verkställa den budget de har och de uppdrag de har, ja då får de fatta beslut själva. Annars måste de gå till kommunstyrelsen och i sista änden till kommunfullmäktige om det ska ändra saker som inte redan finns beslutade. Sen kan ju också oppositionen då skriva motioner om de vill, och då lämnar man ju in motioner med förslag. Det gör man ju till kommunfullmäktige. Och då beslutar kommunfullmäktige att tack för motionen, vi tar emot den och vi skickar den till kommunstyrelsen för beredning, heter det. Det vill säga vi måste reda ut då. Kan man göra så här, ska vi göra så här och hur funkar det så att säga?
Och då använder ni de här förvaltningarna som är lite fackkunskap.
Precis, och då får ju då kommunstyrelsen den och då tittar vi på den och säger okej, det här handlar om skolan eller det här handlar om idrott eller det här handlar om miljö, och då skickar vi den till rätt tjänsteman eller rätt nämnd och säger nu får ni titta på det här. Ja, då ska de ju återkomma inom några månader med ett svar då, att, där man har utrett frågan. Och sen kommer den tillbaka till kommunstyrelsen och sen går den till kommunfullmäktige alltid för slutligt beslut. Ungefär så fungerar det i alla fall. Kan verka komplicerat, men i regel så går det rätt smidigt. Däremot så är väl det här ett av skälet till varför människor tycker att politik är trögt. För att det här är ju, det är ju inte gjort på en vecka att skicka sakerna fram och tillbaka på det här sättet. Det kräver ju sin lilla tid, vilket ibland kan vara frustrerande. Det får man väl själv också med det.
Ja, ja, därför du vill vara en sån här Kim Il-jung eller någonting sånt där. Eller? Vi har ju någonting vi stolt säger, en demokrati. Så tittar politiker ibland lite avundsjuk på Kina. För där kan ledarna peka med hela handen. Och behöva,
ja, det kanske inte så vi ska ha det. Men är absolut inte ha det så. Utan snarare poängen är att många gånger när man är ute och pratar med människor i Tyresö och för den delen på andra ställen, så är det så här, jo men liksom, det händer ju aldrig någonting. Varför kan ni inte besluta? Jo men det är för att saker måste utredas. Saker måste ha sin process och ha sin gång, så att säga, så att alla kan höra och alla kan lyssnas på som ska vara med, va? Det är inte bara så enkelt som att nu beslutar vi att det ska byggas ett hus där borta, utan det är en process som tar ett år, kanske ett och ett halvt år innan man kan komma till den punkt där man kan besluta det, så att säga, beroende på vad det är, va? Och det här upplever ju många som att det är trögt och frustrerande. Men samtidigt, så, som du säger, så är det ju, det handlar ju om att människor ska kunna vara med i processerna och att alla ska kunna höra, så att man ska ordentligt underlag och allt sånt där. Va?
Men kan man säga då så här, om jag förstår dig rätt, om vi har då som högst beslutande organ kommunfullmäktige som är valt av folket via de här valsedlarna då.
Ja.
Och då bestämmer ni, bereder budgeten, alltså kommunstyrelsen med sina nämnder och förvaltningar bereder budgeten, och så lämnar man ett förslag som först granskas av kommunstyrelsen och så skickar man den till kommunfullmäktige för att godkännas.
Precis.
Men det min undran är då, säg då så här att socialnämnden med sitt fögderi får 500 miljoner, någonting sånt. Om de då sen vill lägga lite mer pengar där och lite mindre pengar där, är det nämnden eller kommunstyrelsen som bestämmer det?
Det beror lite på inom vissa ramar. Det är faktiskt så att vi har ju inte delat budgeten i Tyresö, är inte uppdelad per nämnd utan uppdelad per verksamhetsområde. Så att socialnämnden har då tre olika verksamhetsområden. De har äldreomsorg och hemtjänst, de har individ- och familjeomsorg, alltså hjälp till personer som är utsatta. Och de har funktionshinderfrågor. Och då får man en budget för vart och ett av de tre olika områdena.
Och då ska man hålla sig inom det?
Ja, precis. Och har man då fått 500 miljoner lite drygt, det är för själva äldreomsorgen och hemtjänsten. De andra två områdena är ytterligare då pengar, så att säga. Så att till slut, de har någonstans 800 miljoner, tror jag, ungefär. Ja. Och ska man flytta om pengar inom ett och samma område, det vill säga okej, vi har här har vi pengarna för äldreomsorg och hemtjänst, alltså särskilda boende och så vidare, om man ska göra en omprioritering inom de pengarna, då kan socialnämnden göra det. Ska man flytta det mellan de olika områdena,
verksamhetsområdena,
vi behöver flytta mer pengar från det till det inom samma nämnd, då måste man fråga kommunstyrelsen. Ska man göra om budgeten på större sätt, så måste man gå hela vägen till kommunfullmäktige, det vill säga, och det finns budgeten tas ju en gång om året, men utöver det finns det också en så kallad kontrollstation som ligger ett halvår senare, då man kan ta upp hela budgeten och titta på verkligheten har förändrats, vilket kan ju vara, vi tar ju budgeten i juni varje år och sen ska den börja gälla i januari då, året efter, så att säga. Och på den tiden kan det inträffa saker, till exempel att ekonomin i Sverige försämras, vilket ju har hänt ibland, och då försvinner ju pengar naturligtvis, och då kanske man måste göra om, eller att tvärtom, ekonomin går väldigt, väldigt mycket bättre i Sverige, vilket väl också inträffar ibland, att våra intäkter ökar, och då är frågan okej, hur ska vi lägga ut mer pengar då, eller vad ska vi göra? Och då finns det en kontrollstation i november där man kan titta på helheten igen, så att säga. Det brukar oftast inte bli så stora förändringar eller nästan inga alls, men det är ändå tänkt att man ska kunna om någonting har inträffat. Och då kan man ju, om man inser att här har det blivit fel, då kan man också prioritera om. Liksom.
Får du eller kan du säga nu så här, hur ser 2015 ut? Håller man sig inom?
Vi har ju budgeterat 2015 för att kommunen ska gå med överskott på, om det var ungefär 15 miljoner, men nu ser det väl ut som att man ligger på en plus 3 miljoner eller något sånt där. Och det där har att göra med dels att det är fler barn i förskola och skola än man har räknat med, och då betalar vi ut pengar till skolan för alla barnen naturligtvis. Det är ju självklart, men då blir det också brist på det centrala kontot, så att säga. Rektor och eleverna får sina pengar, men då uppstår det en brist i totalen. Och sen är det också så att det är också kopplat till omvandlingen av gymnasiet och så vidare, det är för att man har fortfarande tomma lokaler och sånt där, som innebär att man har kostnader som man inte får täckning för och sånt. Men det kommer att komma i balans när man kommer i mål med de där sakerna.
Ja, då ska vi gå till dagens ämne då. Ni har ju då, jag hoppas lyssnarna i alla fall fick några pusselbitar på plats. Vi kanske får återkomma med samhällskunskapslektionen nästa gång vi träffas, om en månad ungefär.
Vi får bjuda in någon av alla våra duktiga lärare kanske, så kan vi få det här ordentligt förklarat.
Nej, vi vill höra från hövdingen hur det går till. Inga. Ja, så är det.
Jag brukar lita på experterna, vet du.
Nu ska vi gå till dagordningen här då. Ni har 12 ärenden på er lista den 25 augusti. Och några av de här, vad jag förstår, gör man klart i kommunstyrelsen. Och några ska gå vidare till kommunfullmäktige. Alltså de här grejerna ni har berett.
Precis.
Men om vi går uppifrån och ner då. Om jag frågar dig, då står det på första punkten. Kommundirektörens rapport. Vad är det för någonting?
Jo, då är det så att kommundirektören är ju den högst ansvariga tjänstemannen i kommunen. Om vi hade varit ett företag hade han varit vd, så att säga. Varje månad så skriver han en rapport till kommunstyrelsen där han beskriver olika saker som kommunen håller på att jobba med. Vad vi ligger till med olika frågor, utredningar som har tillsatts eller man har tagit in en konsult för att hjälpa till med någonting eller man håller på med en omorganisation någonstans och så vidare. Och sen är det också ekonomiuppdatering med i detta i regel då, från ekonomichefen. Och det var därför jag kunde säga att man nu ser att budgeten ser ut att gå plus 3 miljoner ungefär. I övrigt så stod det faktiskt inte särskilt mycket spännande i den där. Det brukar vara rätt mycket formaliga saker så att säga.
Får jag fråga nu sen, då kanske jag är jättedum mot dig. Men alltså, har du fått rapporten i förväg?
Ja, alltså den har ju kommit för några dagar sedan. Den kommer alltså en gång i månaden. Och det är ju så att de här handlingarna då, eller den här dagordningen som vi tittar på nu, den kom ju ut i förrgår tror jag.
Ja.
Att den lades upp. Och då har ju den satt samman så att säga.
Så alla kommunstyrelseledamöter har fått sett lika mycket som
ja, de
du?
Har ju, jo, det är för att alla ärenden är ju nu utskickade. Men innan det så har vi ju andra möten som gör att den här dagordningen växer fram. Va? Därför att kommunstyrelsen har till exempel ett, det vi kallar för kommunledningsutskott. Tidigare var det en beredning och då får vi titta på tjänstemännens lista. De här ärendena vill vi ta upp nu eller de här borde avgöras nu så att säga. Och då tittar vi på dem och konstaterar att ja, men de här tar vi med va.
Till exempel om de har utrett det vi pratar om, en motion och sen nu är den färdig och det här är vårt förslag till.
Ja. Då tittar man på det först och sen säger man okej, det går vidare, vi tar upp det här nu.
Ja.
Ibland kan det vara så att man tycker nja, vi borde nog fråga den här och den här instansen också om detta eller vi är inte helt nöjda eller vi vill vänta med det här av olika skäl eller vad det nu kan vara beroende på vad det är för typ av ärenden. Ja. Ibland är det så att saker hänger samman och då bör man ta upp det samtidigt till exempel och inte vid med 3 månaders mellanrum och sånt där som händer ibland. Så jag är lite vaksam på det.
Men överlag kan man säga att det är rättvis fördelning av informationen.
Ja, alltså alla får ju samtidigt ta del av de officiella utskicken. Sen är det klart att vi har ju naturligtvis diskussioner om det här på ett annat sätt. Och så är det ju naturligtvis. Så funkar ju alla organisationer och alla verksamheter. Att man måste ju prata med varandra innan man bestämmer vart man ska.
Ja, jag har ingenting att invända mot det. Jag vill bara veta hur det gick till.
Nej, men så funkar det.
Men då säger du så att i kommundirektörens rapport för augusti då.
Ja,
då är det inga större överraskningar.
Ja, det är egentligen för sommaren kan vi säga. Så vi hade ju inget möte i juli, det har vi aldrig. Men har folk semester.
Ja, men det är, allting är under kontroll kan man säga.
Det verkar så i alla fall.
Ja,
i alla fall i den delen.
Och då kommer vi till ärende nummer 2. Det heter granskning av Kumla herrgård. Vad betyder det då?
Jo, det är då ett sånt detaljplanärende. Och då har det tagit ett steg tidigare. Det vill säga det har tagits fram ett förslag på att ändra detaljplanen som för då området där Kumla herrgård i Trollbäcken ligger. Och det har varit ute på samråd och nu har då människor och myndigheter kunnat svara på det. Och det har sammanställts och vi har gjort ändringar och då ska man skicka ut det på granskning och det gör kommunstyrelsen. Och sen kommer det då komma tillbaka igen om någon månad för ett antagande och då går det till kommunfullmäktige. Och i grunden kan man säga att Kumla herrgård är ju en gammal fin byggnad från 1600-talet som kommunen äger där det drivs en restaurang. Och där vi pinsamt nog upptäckte förra året att om man läser detaljplanen så får det inte finnas någon restaurang där. Därför att enligt gällande detaljplaner Kumla herrgård en bostad.
Ni trampar i klaveret?
Ja, inte vi, men för 30 år sedan trampade man i klaveret ungefär när man fastställde det.
Och inte har fått ut foten ännu.
Nej, nu har vi fått ut foten så kan man säga. Nej, vi tittade på det här förra året för ibland måste man ju titta på gamla grejer och vad är det som gäller. Och då upptäckte man att hoppsan hejsan. Det är ju egentligen inte särskilt allvarligt så, men det är klart att rätt ska vara rätt. Det är inte meningen att det ska vara en bostad, utan meningen är ju att det ska vara en verksamhet som alltså ska vara verksamhet i huset, restaurang, konferens eller vad det nu kan vara. Och då ska ju detaljplanen säga att det är verksamhet och inte bostad, va? Dessutom så innebär att man kan skärpa upp kulturskyddet runt det här och så vidare. Så att det är vad den där planen handlar om.
Ni justerar ett, om jag citationstecken, felaktigt beskrivning av...
Ja, den gamla beskrivningen är fel och den stämmer inte med verkligheten. Och då det ska naturligtvis stämma med vad det är för någonting och hur det är tänkt. För det är ju tänkt att vara en lokal för restaurang, konferens och annat. Dessutom är det så att förr fanns det ytterligare en liten byggnad på själva tomten som har rivits för många år sedan, oklart när. Men den här planen säger att man kan få bygga upp den igen och ha, om man vill ha en, ska vi säga, övernattningsmöjlighet. Alltså så det blir en liten minihotelldel om de som driver den vill ha det eller vill bygga det, så får de den möjligheten. Och det gör ju det naturligtvis lättare för den som driver då, restaurang och så vidare där, att få det här att gå runt. För vi, jag vet inte, det har ju säkert många sett att det har varit... Det har bytts, den som driver restaurangen har bytts ut ett antal gånger under de senaste åren. Nu är det ju väldigt duktiga människor som driver det nu. Men det här har att göra med att det har varit svårt att få lönsamhet i det. Så är det kanske i gamla hus och så vidare. Men det här är ett sätt att försöka underlätta det då.
Då går vi till trean. Antagande av ny detaljplan för Tyresö 1:505.
Jag tror att det här är så enkelt att det är en stor villatomt som villaägaren vill stycka i två tomter. Och jag för mig att den ligger i Tyresö strand.
Och vad gäller för det då, Oskar? Det kan kommunstyrelsen besluta eller måste det gå till fullmäktige?
Enligt den nya plan- och bygglagen så kan kommunstyrelsen fatta det sista beslutet om man använder det som heter ett förenklat förfarande. Vilket man ofta använder när det gäller väldigt små planer. Det här är ju då, om jag nu minns rätt, jag har inte alla papper här. Så är det en tomt som är så pass stor att enligt gällande regler kan man dela den i två. Och ha då en till villa så att säga. Men för att göra det så måste man ju också få ett godkännande då. Och då har den här fastighetsägaren kommit in och frågat om det. Och då tittar man ju på det. Är det här möjligt att göra? Kan man ha en ordentlig infart? Hur ser det ut, påverkade miljön och så vidare? Och det gör det ju inte i det här fallet, så då får man göra det. Och då måste vi fatta ett beslut om det. Så det är en ganska enkel process. Och alla grannarna har väl, vad jag förstår, godkänt detta också. Viktigt, viktigt. Då kan man gå direkt till beslut.
Ja, just det, när man hittar på grejer måste man höra med grannar.
Och i det här fallet är det ju så, plan- och bygglagen ändras ju förra året på den punkten att, och det är därför man kan ta beslut i kommunstyrelsen och inte behöver gå till fullmäktige om alla grannar har sagt ja, vilket de uppenbarligen då har, och det ska vara skriftligt har jag förstått. Och det ska det finnas i det här ärendet, och därför är det ett, för det är väldigt enkelt ärende, så det hanteras så.
Fyran, särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015.
Ja, Kommuninvest, kan man undra, vad är det? Och då är det så att Sverige har ju 290 kommuner. Lite drygt 200 av de kommunerna är delägare i något som heter Kommuninvest, som är, ska vi säga, vår gemensamma bank. För att vi lånar helt enkelt pengar via det här företaget eller föreningen som vi tillsammans äger, som heter Kommuninvest. Och det är helt enkelt för att slippa gå till vanliga bankerna. Vi har genom att använda Kommuninvest faktiskt sänkt våra kostnader för räntor och sånt rätt mycket. Därför att man kan låna upp på helt andra villkor när vi gör det själva då, tillsammans med alla våra partners. Kopplat till finanskrisen så ska ju alla låneinstitut, banker eller vad de nu är för någonting, ha en högre kapitaliseringsgrad som det heter. Det vill säga, det ska finnas mer pengar i kassan så att man inte går i konkurs och staten behöver rädda dem, som i Grekland eller som i Sverige på 90-talet. Och därför så behöver då Kommuninvest få in en större kapital från sina medlemmar, alla de här 200 kommunerna. Och då har stämman som hålls i Kommuninvest fattat beslut om att erbjuda kommunerna möjligheten att göra det under 2015. Man kan också dela upp det på 2015, 16, 17 och så vidare. Och för att vi ska lägga in det vi behöver så måste vi flytta över 14 miljoner då från vårt konto till deras konto. Och då är förslaget att vi gör det nu, så är det färdigt sen.
Får jag då fråga, alltså för mig som, om jag säger, civilist, privatperson, om jag har lite pengar att röra mig med och så bestämmer jag mig för att stoppa 14 kronor i banken på mitt sparkonto.
Det är precis samma sak här.
Ja, men jag menar, då har jag ju 14 kronor mindre att röra mig med.
Men du har fortfarande
godis.
14 kronor.
Ja, men det, så det påverkar inte Tyresö kommuns verksamhet att det är 14 miljoner mindre, utan det är mer en bokföringsteknisk...
Precis, det är precis som du säger. Det är, istället för att ha konto, pengarna i plånboken, så har du pengarna på banken i det här fallet. Och det är som att sätta dem på ett låst sparkonto. De förräntar sig på det sättet så att säga, och balanserar upp dem mot skulder. så att det påverkar inte budgetutfallet, det vill säga vad vi spenderar. Det påverkar kommunens likviditet däremot, därför att det finns 14 miljoner mindre. Ja, det, ja. Som, det är en
bokföringsteknisk
i de finansiella delarna, så att säga.
Och eftersom det här är ändå nya pengar, så att säga, man diskuterar, då måste du gå till kommunfullmäktige.
Precis, då krävs ett beslut i kommunfullmäktige, eftersom vi faktiskt då gör en förändring som har med budgeten att göra. Även om pengarna inte försvinner utan byter konto, så att säga, så krävs det ett beslut där då.
Nu ska jag vara lite dum. Det måste väl vara så att alliansen har ju egen majoritet i kommunen.
Ja, det stämmer.
Och då får man väl egen majoritet i kommunstyrelsen också?
Ja, det stämmer.
Blir det inte bara en upprepning då?
Ja, det kan man ju naturligtvis tycka. Men nu är ju systemet byggt på det sättet att kommunstyrelsen leder arbetet. Och där sitter ju då alla, idag faktiskt alla 8 partier som är kommunfullmäktige sitter ju också i kommunstyrelsen. Men det är ju fortfarande så att alliansen, kommunstyrelsen består ju av... ska vi se, är vi 13 ledamöter är vi, ja, precis. Det är 7 ledamöter som är från alliansen och sen är det 6 då från oppositionspartierna, där man kan säga att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kanske ofta röstar likadant, inte alltid men många gånger, och sen finns det dessutom då en sverigedemokrat som inte tillhör något block, eller om man ska säga så då.
Kan man säga att en förklaring på den här tvåstegsraketen är, slog det mig, att kommunstyrelsen, då får bara de här 13 plus någon sekreterare komma till. Men till fullmäktigesammanträde kan man som åhörare lyssna.
I regel är det ju så att i de flesta kommuner så är ju kommunstyrelsen inte öppen för allmänheten. Men däremot är ju alla handlingar ju tillgängliga, och alla protokoll och alla kallelser och dagordningar, så det kan man ju läsa om man vill, va? Men kommunfullmäktige är ju öppet för alla. Det sänds ju på radion, det sänds på nätet. Man kan se det via kommunens hemsida. Man kan gå dit och lyssna om man vill, det är ju på gymnasiets aula. Så det är ju det offentliga mötet, så att säga.
Man kan höra argumentationen och sådär.
Precis, det blir en debatt där. I kommunstyrelsen är det mer så här att vi konstaterar att det här är vårt förslag, och sen frågar vi om det är någon som har något annat förslag, och sen har vi kanske ingen längre debatt, utan det kanske ställs någon... För det är ju ingen större poäng att ha en längre debatt. Dels för att det är mycket formaliga frågor, men frågor som ändå ska debatteras i kommunfullmäktige behöver man ju liksom inte, man behöver ju inte köra samma argument 2 gånger, va? Tycker nog kanske både majoriteten och oppositionen att det är liksom lite onödigt. Det kostar pengar dessutom. Varje timme kostar ju pengar, va?
Ja.
Däremot så är det så att man kan ställa frågor till tjänstemän som är där för att få förtydliganden eller förklaringar och så vidare. För det kan man ju behöva ibland. Alla är ju inte experter på allt. Inte jag heller, och inte någon av oss, va?
Då... tar vi 5, riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag.
Ja, och det är ju så att vi har ju, dels finns det ju redan idag lokaler man kan hyra av kommunen, i föreningsgården och på andra ställen. Och traditionellt så har ju också många föreningar hyrt och lånat lokaler av våra skolor. Och det har funkat väldigt väl många gånger, men förra året så var det helt plötsligt så att när en egenhemsförening i kommunen ville ha möte som de alltid hade haft i en förskola, då sa helt plötsligt förskolechefen nej, det fick de inte. Tyckte det var lite märkligt, och då visade det sig att det fanns ju inga riktlinjer för det här, så att säga, för hon tyckte, ja. Så då klev vi faktiskt in från kommunen och sa, men nu har de alltid haft sitt möte där, så nu ska de få ha sitt möte där, och vi måste ta fram regler för det här. Så det här är då ett förslag om hur man, att, som tydliggör helt enkelt för alla som jobbar med detta, att de här lokalerna kan man på kvällstid som förening eller vad man nu är hyra av kommunen. Och att det sköts då från och med nu av kultur- och fritidsavdelningen, alltså som har hand om idrottsplaner, idrottshallar och föreningsgården, och inte av rektorerna. Det kan ju vara rätt rimligt. En rektor ska vara en pedagogisk ledare för skolverksamhet, inte lokaluthyrare.
6, svar på remiss över utredningen Mer trygghet och bättre försäkring. Vad heter statens offentliga utredningar, Sveriges offentliga utredningar, 2015:21?
Det är ju så att kommuner och myndigheter och många andra får ju remisser, alltså färdiga förslag från andra instanser, i det här fallet och från regeringen, som ber om ett yttrande. Vad tycker ni om de här förslagen? Och den här utredningen handlar om socialförsäkringssystemet. Det är en utredning på sig sådär 750 sidor.
Och vi behöver inte gå igenom alla idag.
Jag har inte läst den, ska jag erkänna, men kommunjuristen har läst den och skrivit ett förslag på ett svar som vi har ställt oss bakom. Där vi helt enkelt säger att den här utredningen, som faktiskt var parlamentariskt sammansatt och där alla partierna som var med i den verkar ha kommit något sånär överens, att Tyres kommun har inga jätteinvändningar mot detta. Det är väl bra om ni gör de här sakerna liksom.
Och den tar ni i kommunstyrelsen det svaret? Det behöver inte gå till...
Nej, utan kommunstyrelsen skickar då svaret å kommunens vägnar till den här... Ja, till socialdepartementet i centralt antar jag att det är.
Ja, och så ser jag på sjuan där då att Haninge kommun har tydligen vill ha, om ni har några synpunkter på deras översiktsplan för 2030.
Fram till 2030 är det. Ja. Jo, och det är ju så att vi håller ju också på att göra en sån och vi kommer ju då också fråga grannkommunerna vad de tycker. Och nu har Haninge frågat oss och då säger vi vad bra, tänk på det här och det här som är viktigt för Tyresö.
Är det någonting Tyresöborna bör veta sker i gränstrakten?
Ja, alltså det är klart att all förändring på, som händer på deras sida påverkar ju oss och tvärtom. Det byggs en hel del i Vändelsö, så att frågor som vi då trycker på är det viktigt att vi tillsammans jobbar med Haninge och Trafikverket för att ha en bra trafiksituation på Gudebroleden. Att vi jobbar med gång- och cykelförbindelser. En ny gång- och cykelbro över Gudeå har ju länge diskuterats med Haninge. Och att vi ska komma till skott med det till exempel. En annan fråga som vi har gemensamt är ju Tyresta nationalpark. Ju som Haninge och Tyresö är två av parterna i. Där vi då tittar på hur det ska göras tillsammans och hur vi ska kunna ha entréer från olika håll och såna här saker. Det är sånt vi skriver till dem. Att tänk på de här grejerna som vi tycker är viktiga.
Det är ungefär som det vi hade pratat om tidigare, det här med den här tomten som skulle delas i två, att man ska höra med grannarna.
Man ska höra med grannarna.
Här hör man med grannarna i lite större skala.
Ja, precis. Precis så är det. Så att de har ju skickat den här till de flesta kommuner i länet då, för att få synpunkter till landstinget och länsstyrelsen och andra myndigheter.
Då tar vi åttan. Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö. Kortfattat, vad handlar det om?
Det är alltså en motion då som Miljöpartiet har lämnat in. Den kom in i slutet på, eller början på det här året, tror jag. Februari ser det ut som. Och den handlar då om att det finns något som heter, eller fanns i alla fall tidigare, för en kulturplan för Tyresö. Den har nog upphört för ett antal år sedan och deras förslag är att vi ska ha en ny sån. Och då har den behandlats av kultur och fritids, utretts av kultur och fritid först. Och så har den gått till kultur och fritidsnämnden som då har svarat att de inte tycker det, majoriteten tycker inte det, utan man vill avslå den. Och sen ska då kommunstyrelsen också fatta ett beslut och sen ska kommunfullmäktige slutligen ha en debatt om detta och fatta ett beslut. Ja. Men vårt förslag är att vi ska inte skriva en ny kulturplan utan att vi har då, det finns både pengar och riktlinjer för hur man ska jobba och att det argumentet från vår sida är det är bättre att fortsätta som vi gör än att skriva långa dokument som ändå ingen läser. Ungefär så.
Ja.
Står det i svaret från kultur och fritid.
Nian då, det är också en motion.
Ja.
Och det är svar på motion om palliativ vårdenhet. Och palliativ, om jag förstår rätt, det är väl livets slutskede
det
vi pratar om.
Precis, palliativ vård är vård i livets slutskede. Och det här är en motion från Sverigedemokraterna. Den här handlar om en palliativ vårdenhet på något av våra äldreboenden, det vill säga att man ska ha då en särskild avdelning för vård i livets slutskede. Den har behandlats av socialnämnden först och sen och utreds då av tjänstemännen där och sen kommer det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Och då föreslår vi att den ska anses besvarad, som det heter på politikerspråk, det vill säga det är ett sätt att säga, ja det är väl bra att ni vill ha en palliativ vårdenhet. Vi har kompetens för palliativ vård, vård i livets slutskede. Det finns många anställda som har den kompetensen. Vi jobbar med att utbilda människor i detta. Och vi tycker att det fungerar bra som det är. Så vi tänker inte göra en sån här enhet, men vi tänker heller inte säga att vi avslår det. För att det skulle betyda att vi är emot det här på något sätt. Vi är för palliativ vård. Va? Ja. Och skillnaden är att ha en avdelning innebär ju egentligen att när du kommer till det stadiet att du behöver den här vården. Mm. Då skulle du alltså i princip behöva flyttas från där du befinner dig nu. Om du är på en vanlig avdelning skulle du alltså behöva flytta till den avdelningen. Det kanske inte är jättelämpligt att göra så med äldre svaga människor. Utan då är vår tanke och som man jobbar idag att alla äldreboendena ska ha kompetens att hantera det här på den vanliga avdelningen. För att det är tryggast och lugnast helt enkelt.
Då kommer den tredje motionen här.
Ja.
Svar på motion om utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornödsparken.
Just det, det här är ett förslag från Socialdemokraterna och bakgrunden kan jag säga att det är, och det tror jag alla är överens om, det pågår ett arbete kring att vi behöver både utöka antalet skolplatser, förskoleplatser och platser på äldreboende i Trollbäcken för att det finns för lite. Och då finns en diskussion om var man ska ha det här någonstans. Och alliansen och majoriteten, vi har ju då jobbat fram ett förslag som innebär att det som idag är Fornordens skola ska rivas och att det ska byggas upp en ny skola som ska ligga i den, ska vi säga, norra änden av Fornordsparken, där idag ligger Ängsgårdens äldreboende, en parkering och en bollbana. Att över det ska man då bygga en skola och ha en skolgård. Och då ska den nya skolan tillsammans med Sofiebergsskolan, som ju finns och ska vara kvar, även om en del hävdar motsatsen, ska jag vilja säga att den ska vara kvar, ska de tillsammans då räcka för den expansion, eller dels ett generationsskifte som sker också i Trollbäcken, därför är mycket fler barn, under en minst 10-15 år framåt. Och då ska ett nytt äldreboende byggas på den tomten där skolan står idag. Det är ett förslag som vi har, och då finns det alternativa förslag att man ska bygga en skola, att man antagligen då, om jag har förstått rätt nu då, ska man bygga om Fornordens skola och bygga dessutom en skola i Själsätra, så man får tre skolor istället för två då. Och att äldreboendet ska ligga uppe vid Gudebroleden, om jag har minst rätt i förslaget. Och det är då det alternativa förslaget, kan man säga. Och vi tycker fortfarande att vår idé är bättre. Så vi tänker gå vidare och säga att nej, men vi vill rulla på med att ha skola och äldreboende i Fornorden och inte sprida ut det. Och så får vi väl se vad folk tycker om det.
Och dessutom, det kan ju locka de som berörs av ärendet att gå på kommunfullmäktigesammanträde och höra argumenten.
Det kan man absolut göra. Om den här nu kommer upp på nästa fullmäktige, det är jag lite osäker på. Den kan göra det, men det beror lite på. Vi får fråga Socialdemokraterna om de vill ha den behandlad nästa gång, för att det kan finnas skäl, om de vill det, att vänta med den tills nästa beslut ska tas om själva andra ärendet, så att säga. Ja. Om de vill ha det hänga ihop lite,
men det
vet
här,
jag inte.
Det här kan ju folk höra av sig till kommunen, för de,
det,
av de som är intresserade.
Precis,
för att veta
är man det detta. Det kommer upp. Det finns ju en dagordning för fullmäktige som kommer att komma upp innan mötet är, och alla handlingar kommer upp på nätet och så vidare. Så då kan man ju se om det kommer upp. Jag tror att de kanske vill ha den.
Och de som
nu,
inte går in,
jag har inte frågat dem, så jag ska inte lova någonting.
Och de som inte går in på nätet kan gå till kommun.
Man kan gå till servicecentret här i kommunhuset, så kan man också ta del av alla handlingar om man vill.
Elvan då, det är slut på motion. Anmälan av delegationsbeslut. Kortfattat, vad betyder det?
Det betyder att vissa tjänstemän i kommunen har delegation, alltså rätt att fatta beslut om vissa ärenden. Men då finns det också reglerna att som annars skulle fattas av politiker. Men då måste man i efterhand anmäla att beslut har fattats. Och i det här fallet har man alltså lagt om två lån under sommaren.
Det fick man göra, för det hade man delegation på, men man ska tala om för det,
ja.
Så att ni i alla fall är medvetna om vad som har hänt.
Precis.
Och då avslutar vi det här då med det 12:e ärendet. Och kommunstyrelsens meddelanden maj 2015. Är det något liknande kommundirektörens rapport? Eller?
Ja, fast det ska nog inte stå maj där. Det är ju faktiskt augusti nu. Här ser vi någon som har varit lite slarvig när de har gjort pappren här. Men sånt händer. Ja, det är ju så att vi får ju då en massa olika skrivelser och information till kommunen. Och då brukar det sättas upp på en lista beroende på vad det handlar om. Ibland, alla nämnder och styrelser har en sån här lista där det är deras grejer kommer upp. Att nu har vi fått brev från den här myndigheten, eller vi har fått en skrivelse från den här fackföreningen, eller vi har fått en inbjudan till att delta på en kurs eller vad det nu kan vara. Så det är massor med olika saker. Men här finns också i kommunstyrelsens meddelanden finns också till exempel en lista från kommunens fastighetsenhet med allt de har gjort. Vi har lagat den här dörren, vi har målat den väggen, vi har alla de där sakerna. Samma rapport finns också från typ parkförvaltningen, gatusektionen och så vidare. Vi har jobbat med det här och det här. Va? Och sen finns det olika, det finns en del papper här ser jag, som kommer från Kommunförbundet i Stockholms län. Det är sånt som alla kommuner tillsammans håller på och jobbar med, så det är lite rapporter vad som pågår där. Till
det är
exempel.
Information.
Ja, så det är mycket information. Det är inga beslut i sak, utan det är information om det här har gjorts eller det här kommer att hända från olika nivåer då, kan man säga. Jag ser här att det bland annat finns rekommendation, uppräkning, programpris i gymnasieskolan, och det innebär att det är ett förslag och det kommer vi att ta ställning till senare, så att säga.
Är det hur stor skolpengen ska vara?
Ja, för det är ju gemensamt i hela länet, vad kostar en plats på naturprogrammet eller samprogrammet eller fordonsprogrammet, och då är det det förslaget som vi sen ska ta ställning till som kommit nu, så vi får information om det. Så funkar det.
Fredrik, då har vi gått igenom listan,
ja.
Och jag är jätteglad att vi på det här sättet kan hålla kommuninvånarna lite informerade om vad ni gör i kommunhuset och hur processen går framåt.
Ja.
Då kommer jag begära audiens om ungefär en månad igen då, så går vi igenom nästa dagordning.
Då är du hjärtligt välkommen då.
Då tackar jag dig för idag.
Tack själv.